Kära lyssnare, det är måndag. Men dumma människor vilar inte, för vi har vad, Björn?
Vi har en sexvecka. Vilken grej, sexiga veckan med dumma människor.
Hela veckan lång, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag är det avsnitt om sex. Det är repriser, det är nya avsnitt, det är frågor från er och från andra. Och idag börjar vi med en repris som är kanske vårt mest lyssnade sexavsnitt. Det handlar om magnifikt sex. Vad är det som hindrar dig från att ha så bra sex som du skulle vilja ha? Och vad kan du göra för att få det? Närvaro, flow och kommunikation är bara en bråkdel av alla handfasta tips som du får i det här avsnittet. Let's get it on. En otroligt styv och stor åderpåle. Glansiga små knotiga axlar, romantisk musik, rosenblad och ångande grepp om höfter. Är det sådana saker som är nödvändiga för ett riktigt, riktigt bra sexliv? Eller handlar det mer om att glömma allt du lärt dig, sluta skämmas och kommunicera?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar kan ju hjälpa dig med väldigt mycket mer än bara försäkringar. Till exempel sparande och lån och alla möjliga sådana bankgrejer.
Precis. Och jag kommer nu att tänka på när jag hade väldigt nytta av ett buffertsparande. Mm. Det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn.
Ja.
Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån? Det kom in genom taket på som var inomhus. Så jag fick springa med, det var sån här slapstick-komedi, jag fick springa med såna här plåthinkar och sådär. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
Ja, man är ju tacksam då att man har varit den här förnuftiga människan som tänkte att det kommer kanske inte bli exakt som jag hade planerat. För livet är ju så otroligt föränderligt.
Ja, och det är då det är så himla bra att Länsförsäkringar finns där för alltid.
Ja, så när livet inte blir precis som du hade tänkt eller om löften inte kan hållas, så är det himla fiffigt att du kan kontakta Länsförsäkringar. Eftersom Länsförsäkringar kan hjälpa dig med lån och sparande till exempel.
Tack Länsförsäkringar.
Du lyssnar på Dumma människor med Björn Hedensjö, författare och psykolog, och jag heter Lina Thomsgård. Idag om nyckeln bakom magnifikt sex. Vad är det som gör sex magnifikt? Finns det någonting du och jag kan göra idag för att kanske senare idag ägna oss åt just precis den typen av sex som kallas för magnifikt?
Du ställde frågan här i inledningen, vad är det som gör sex magnifikt? Vilka är ingredienserna i extraordinär erotisk intimitet? För att citera författarna och professorerna Peggy Klintplatz och Dana Menard. Det är två kanadensiska professorer i medicin respektive psykologi då. som har skrivit en bok.
Bra kombo.
Ja, verkligen. De har skrivit en bok baserad på världens största intervjustudie med människor som har självrapporterat och riktigt bra sex. Till och med magnifikt sex.
Mm.
Och den här boken heter Magnificent Sex, Lessons from Extraordinary Lovers. Och det var en, skälet att vi sitter med det här nu, det var att en kompis som är sexolog tipsade. Läs den här, sa hon.
Var den allt hade drömt om?
Ja, jag vet inte vad jag drömde om. Alltså, jag hade faktiskt ingen aning om vad den skulle innehålla. Att det blir så här 100 tekniktips eller vad...
Ja, för det var jag rädd för, att du skulle komma hit och säga så här, förhud.
Ja.
Det här är 10 saker du ska göra med förhuden.
Ja, just det.
Klitoris är större än man tror.
Ja.
Anus har en liten prick som är skön.
Ja. Nej, men det var inget sånt nästan.
Nej.
Alls. Men jag ska bara berätta lite kort om själva studien.
Mm.
Den bygger på såna här djupintervjuer. Så att det är en sån kvalitativ studie. Mm. Där man har haft 75 personer och suttit med dem i snittintervjun var 80 minuter lång.
Mm.
Och de har fått svara på massa frågor om sitt sexliv. Och själva grundpremissen är att det här är personer som har väldigt bra sex helt enkelt då.
Mm.
Extraordinary lovers. Och de gick in helt förutsättningslöst att säga att vi får se vad de här säger.
Ja.
Och så kodar vi det efteråt i relevanta kategorier. Och så hittade man 8 komponenter som de här personerna har gemensamt. Och det som var så intressant var att de pratade om en uncanny similarity in descriptions. Så att även om det var alla möjliga sorter här, män, kvinnor, yngre, äldre,
gay, inte gay,
gay, inte gay, det är så skönt att
monogama, inte monogama.
Ja, precis. Det är så skönt att vi för en gång skulle, kan vi skippa, vi brukar ofta få göra en sån här disclaimer att det blir heteronormativt, det behöver vi inte göra idag.
Nej, vad bra.
Ja, och det var också personer med och utan funktionshinder och så.
Mm.
Så att alla de här är representerade. Och uncanny similarity in descriptions. Så att de hittade...
Obehagligt lika beskrivningar.
8 tydliga saker då som de här har gemensamt. Eller 8 komponenter som verkar finnas med i magnifikt sex då. Men innan vi kommer dit så tänkte jag att vi ska prata om lite annat som de tar upp på vägen. En sak som de tar upp är kontrast mellan mediebilden av great sex och det som de hittade i intervjuerna.
Aha. Så när man pratar med folk som upplever sig ha great sex, magnificent sex,
ja,
och frågar vad är det som är så magnificent, så rimmar det inte med bilden av,
nej,
bra sex.
Exakt, och de tar upp en massa av exempel på, du vet ju, sådana här magasin och där det ofta brukar vara...
Och filmer.
Och filmer. Och, ja. Och jag tittar upp ett gäng sådana myter versus sanningar då,
ja,
som de tar upp. En myt, att man är född till att vara en magnificent lover eller extraordinary lover.
Ah, alltså
att
man är det eller är det inte.
Man är Rasputin eller alltså man är någon, man är en sån love machine på något vis. Så. Att det ska vara medfött. De här personerna då, som de här extraordinära älskarna, i mycket få av de fallen säger de att det har varit så hela livet till exempel.
Så det här är något man kan utvecklas till.
100%. Alltså det är en förvärvad kunskap.
Wow.
Ja.
Tänk så ska jag bli en sån. Kul, Alex. Gratulerar.
Och de säger att en viktig del är det där att man måste avlära
annat gammalt mög.
Gammalt mög, alltså så kallade sexscript då, som de pratar om. Alltså sånt som man har liksom, till exempel pumpats med i media om hur man ska vara och så.
Oj, vad roligt.
Yes.
Mm.
Nästa myt. Att fantastiskt sex ska vara naturligt och spontant.
Just det får aldrig vara schemalagt eller planerat eller på lördag ska vi ligga, utan det ska bara pang boom så tittar vi varandra i ögonen, sliter av varandra
kläderna. Ja, just det. Den här Hollywood-bilden pratar om att man
kan inte motstå.
Det var en elektrisk laddning. Vi bara...
Och vi blev djur.
Ja, vi blev djur, ja. Mm. Och sanningen där då är att sex behöver prioriteras och vara avsiktligt, alltså deliberate.
Mm.
Nästa myt, mediemyt då.
Mm.
Magnifikt sex involverar penetrerande sex.
Ja.
Ja, att det alltid behöver till en...
Snoppiska in i hål.
Mm. Och då säger de, sanningen är den att så kan det vara för vissa, men så behöver det inte vara jämnt. Annan myt, att fantastisk sex behöver date night prep work. Alltså det här som vi har berört i något tidigare avsnitt, du och jag. Med
att det ska vara barnvakt, det ska vara finast underkläder, det ska vara en härlig låt.
Det ska vara rosenblad, det ska vara Barry White, det ska vara vitt vin. Och sanningen är förstås då att det är väldigt individuellt. Förberedelser är ofta bra, men att det beror på vem man är och vem ens partner är. En annan myt då, att sex måste vara nyskapande.
Jaha, just det får inte bara vara som vi brukar.
Ja. Och sanningen där är att både det välkända och upptäckare glädje har fördelar och kan kombineras, eller man kan lägga tonvikten på det ena eller det andra, sådär, beroende på vem man är och vem ens partner är. En annan mediemyt är att magnifikt sex kräver orgasm.
Nej, det behövs inte, tycker de. Eller tycker de här älskarna.
Nej, precis. Nej. Utan de tycker då att orgasm är visserligen bra, men det är varken nödvändigt eller tillräckligt för great sex. Ytterligare en myt. Magnifikt sex finns bara i början av en relation.
Ja, just det. För sen har två år gått och då har man tröttnat.
Sanningen är då, säger de här fantastiska älskarna, att det här magnifika sexet uppstår ofta i en lång relation, eller till och med tack vare den långa relationen. Och det viktiga där är att man inte ska sänka kraven bara för att man har varit tillsammans länge.
Nej, snarare att investera mer och liksom satsa mer.
Prioritera upp.
Ja.
Och den sista myten som jag tar upp här då är kopplat till det också, att sex blir sämre med ålder.
Men det behöver det inte bli, säger de.
Det är många som upplever det precis tvärtom av de här 75 då. De flesta verkar tycka så.
Du, vilken fantastisk lista. Otroligt avstressande och uppiggande och hoppingivande.
Ja.
Eller hur? Alltså typ att avsnittet skulle kunna sluta här och jag känner mig redan som en sexigare person. I wanna give you some love.
Vi pratar om att de här tipsen man stöter på ofta är otroligt specifika. Alltså väldigt kopplade till teknik, specifika erogena zoner och så vidare. Det är mycket sånt man läser i en kvällstidningsbilaga eller på någon magasinsajt eller vad det kan vara. Men när de ställer den typen av frågor, vilket de också gjorde till de här superälskarna, så får de jättemycket svar visserligen då. Folk har väldigt specifika svar. Men de liksom preferenserna, där hittar man inte.
Alltså, det var inte så analplugg är en uncanny likhet som alla tar upp.
Där har vi någon som tycker att det är kanon.
Och någon annan som bara sexy film.
Just det.
Och ytterligare någon.
Så att när det handlar om det specifika och tekniker och sånt, så fanns det vissa saker där. Och jag tänkte att jag river av dem direkt. Och det är så här, grundläggande anatomisk kunskap, alltså typ att kunna hitta rätt.
Ja, var sitter klito?
Exakt. Ja. Det vill man ha.
Ja, och det går ju att googla.
Ja.
Ja. Alltså hellre på typ RFSU än Pornhub, ska jag säga. Eller det finns säkert bra filmer för det på Pornhub också, men det finns otroligt mycket sexrelaterat innehåll där inne, som framförallt när det kommer till kvinnor. Man bara, det där är på väldigt få människor skönt.
Ja, just det.
Lilla du. Eller så där snabbt blir det inte skönt. Och ibland, vad fan gör du?
Just det. Så grundläggande anatomisk kunskap. Sen så var det också väldigt uppskattat med en bred palett, så att säga, att man har många olika tekniker så att man kan variera.
Jag kan göra datten. Tjohej.
Ja. Till exempel Kivin-metoden som vi satt och pratade om här.
Vad var det? Att man låg på sniskeluring?
Just det, är alltså då
kunnilingus på snisk.
Precis, alltså oralsex på en kvinna då. Att man gör det i någon typ av sidoposition. Google it.
Hur var det nu? Kvinnan ligger som vanligt på ryggen och mannen lite angriper snippy med huvudet på och tidan. Ja, verkligen googla det hellre att jag ska försöka sätta ord på det här.
Och det är en sån väldigt specifik teknik. Och alltså, att man har en liten palett av olika grejer så att man kan få någon typ av variation. Ja, uppskattat.
Jag behöver skaffa mig en palett.
Ja, det har du säkert.
Nej, jag är inte tillräckligt stor, kände jag nu.
Nej, och sen så, den här tyckte jag var härlig. Kyssar.
Ja, de är så bra.
Där hade vi en uncanny. Alltså det var en sån teknik som nästan alla tog upp. Att liksom inte glömma kyssar i sexet. Alltså att kyssas.
De är roliga, kyssarna. Alltså det är konstigt. Att kakhål mot kakhål. Tungan ska in och göra precis när man ska liksom ta bort tandsten. Och det betyder att jag tycker om, ja.
Ja, det.
Hur tänkte de? Visst. Men nu är det så.
Ja, och det vill bara hålla med, eller? Är inte det en...
Jo, verkligen.
I sex en väldigt nice grej.
You should be kissed and often. And by someone who knows how.
Well, I suppose you think you are the proper person.
I might be. It's the right moment ever again.
Då tänkte jag ta upp de här 8 komponenterna då.
Ja, som alltså en kan är lika.
Let's get it on.
Första komponenten i Magnificent Sex.
Det här beskrevs av samtliga. Och det är att förmågan att vara fullständigt närvarande i ögonblicket, att vara i kroppen, att vara fokuserad och absorberad. Lina nickar.
Vet du vad, jag nickar skamset.
Ja.
För det där tänker man ju vara lätt.
Mm.
Men det är ju jättesvårt. Man ligger och tänker på, beroende såklart på vilken situation man är, men det är alltid från så här, hur ser jag ut? Jag tror att det är en ganska vanlig tjejgrej. Eller liksom, hur luktar jag, hur ditten datten? Man är stressad, man är orolig, man har jättemycket annat att göra och tänka på. Eller man vill bara få det överstökat, eller man är orolig att den andra bara vill få det överstökat. Alltså det finns otroligt många saker som är där och liksom pockar på ens fokus.
100%, verkligen, verkligen. Och de har också utdrag då av folks svar här. Och det var någon kvinna som sa någonting som var mycket likt det du sa nu. Mm. Undrar om ljuset är rätt. Undrar hur jag ser ut. Undrar om jag borde sätta min hand där. Oj, är det måndag? Är det idag jag ska ta ut soptunnan? Det får jag göra efteråt i sådana fall. Så att, alltså att man har både så att säga, en självmedvetenhet och en att man distraheras av omvärlden och allt som händer i den. Så, att, så beskrev hon en upplevelse av medioker sex. Medan när hon har magnifikt sex då, så då behöver du inte fundera vart handen ska vara, utan handen sköter sig självt. Så hon behöver inte fundera vart hon ska placera den, utan det löser sig av sig självt då.
Mm.
Och det här känner jag ju igen, jag menar både från, det tror jag nog att 100% av er som lyssnar gör också, att det här med självmedvetenhet är ju det goa sexets största fiende. Och jag också stött på det här i mitt yrke också såklart, alltså när det handlar om alla typer av sexuell dysfunktion, alltså impotens och bristande lust och så, att då finns ofta det här problemet att man är inte där.
Vad kan man göra för att förflytta fokus från fel belysning, sophämtning och does my bum look big in this till hand, eller liksom bort från hjärnan. Hur gör man?
Det finns lite olika vägar. Jag tror att vi kommer att beröra alla dem sen när vi pratar om, när vi går in på liksom vägen till de här.
Ja, det är ett helt eget segment.
Ja, det är ett helt eget segment.
Vad kul, vad kul. Ja.
Mm.
För jag tänker att just den här, att inte bli självmedveten, det är ju något som man dessutom, även om man är ointresserad av att ha sex, så är det fortfarande något man självmedvetenheten pajar på en massa andra plan. Ett gott skratt, en bra konversation, uppleva, gilla mat, att dansa. Alla de här blir liksom svårare när man bara tänker på hur man själv...
Ja, verkligen. En liten observation då är, som jag kan... Alltså om vi ska prata om något så här positivt med åldrande. Och en sån grej som togs upp här också, att sex ofta blir bättre med ålder då. Det är ju att folk blir mindre självmedvetna.
Just.
Så att man kan vara mer med i matchen.
Men
det blir mer om det sen. Det här är nämligen väldigt centralt. Det är en jätteviktig grej. Jag ska bara säga en liten sak till då. Alltså, det är många som tog upp det här med flow. Alltså att, en flow-upplevelse. Ja. Och vi gjorde ett helt avsnitt om flow. Sök på Dumma Människor Flow om ni vill lyssna på det.
Och bli inte avskräckt av det ordet, för det blev jag. Jag liksom ville inte spela in avsnitt, för jag tycker ordet är töntigt. Men det var ett jättebra avsnitt och liksom... Fan vad jag pratade med mina vänner om det sen.
Ja, och det är ju det här tillståndet när man är så absorberad av en aktivitet att ingenting annat spelar någon roll, man glömmer tid och rum och så vidare. Och det var många av de här älskarna då som pratade om det tillståndet. Ironiskt nog, Mihaly Csikszentmihalyi.
Den ungerska Heilig Change Me High.
Den ungerska amerikanska flow-forskaren, eller upphovsmannen till det begreppet, han har vid flera tillfällen sagt att han trodde inte att sexuella aktiviteter kunde klassas som flow-aktiviteter. Mm. Men det kanske säger mer om Mihai Csikszentmihalyis sexliv.
Nästa sak som alla magnifika älskare har gemensamt. Let's get it
on. Punkt två har att göra med relationen.
Mm.
Att vara i synk med sin partner. Upplevelse av att bli en, på ett sätt då. Connection alignment, being in sync, merger är någon typ av rubrik där.
Ja. Alltså, och även om det är någon som vi har varit, inte att vi har varit uppe i 17 år, utan one night stand, så ska man bara låta dem oss sammansmälta.
Ja, att man har den upplevelsen då. Vi har en som beskriver det så här. Det första elementet är att bara förlora sig i den andra. Att helt konsumeras. Att man, a melding, att man blandas då på något sätt, va? Att ens identitet upphävs så att man bokstavligen blir ett med den andra. Känner du igen det, eller?
Ja, jag tycker att det beskriver hur det känns att vara riktigt kär.
Ja.
Alltså man, bara, jag vill att någon ska sy ihop oss.
Just det.
Alltså så här, jag vill att du ska ännu närmare.
Mm.
Ännu närmare. Du ska liksom inte lämna rummet, den känslan.
Mm.
Och det är ganska härligt att det är i sex, toppen. Ja. Men det är intressant att föreställa sig det med någon där det är casual. För att min sexuella erfarenhet har innehållit en ganska god dos av backande.
Mm.
Nästan rituellt backande. Som, eftersom jag är tjej.
Mm.
Så finns det alltid så här, nej men oh men
ja,
nej
just det, man har alltså, den,
ja men det är så här reflexmässigt nästan så här, exakt, det är en dans.
Mm.
Det är liksom ett signalspråk där man säger nej men kanske inte, men så här, som ju är raka motsatsen till det här så här total kontakt och sammansmältning.
Ja.
För att det någonstans är, I don't know, är det lössläppt eller är det för mycket?
Ja.
Jag har vissa vänner som jag vet pratar om sex just på det sättet och alltid har gjort det. Att så här, man går in och man kräver, man tar, man bara ger av hela sig. Mm. Man bara, what? Varför fick inte jag samma sexualundervisning som du? För att för mig så har det varit ett sånt tydligt element att så här, ja, men just backa och små liksom rygga undan hinder. Så det där var ju inspirerande.
Ja, det var något fint. Någon kvinna som jag intervjuade här beskrev det som att hon, som just hade casual sex, uh-huh, då, hon beskrev det som att hon under den halvtimmen, eller vad, uh-huh, det kan handla om, går in som om hon vore kär. Alltså hon blir kär i den här halvtimmen.
Uh-huh.
Fattar du vad
jag
menar?
Ja, jag fattar precis. För det här är ju en beskrivning av kärlek, tycker jag. Alltså
ja, det just det. Så att det var hennes sätt att på något vis komma till den där känslan då, att verkligen kastas ut på det sättet.
Gud, och just det beteendet rimmar ju ganska dåligt med de reella faror och de budskap som just så här, tjejer, unga tjejer har kring sex.
Ja.
Att det liksom, allt ifrån det här hårt sexuppdrag, granskning till liksom, om jag nu skulle säga nej så skulle det kanske inte tolereras. Alltså, det finns ju en massa, ja, sånt där som jag, det kan vara en perifer företeelse, men att det finns,
ja,
blir ju någonstans ett litet. Alltså det bromsar ju upp den där lusten att bara gå rakt in i.
Ja, verkligen, verkligen.
Synd. Oh, groovy baby. Yeah. Punkt tre på det gemensamma som alla magnifika älskare upplever. Let's get it
on. Djup intimitet. Och då handlar det om tillit egentligen. Att liksom lita på den andra.
Mm.
Och det kan väl vara förstås lättare. Mm. I en långvarig relation där man känner den andra.
Mm.
Men går ju också att få till i casual sammanhang.
Mm. Återigen det där med liksom ha lite förbehåll och lite garden uppe. Och så att det är ju... Det skulle nog krävas liksom en... Förspelet skulle behöva vara en kommunikation av ett slag som jag tror att jag ganska sällan varit med om.
Mm.
Alltså typ så här... Ska vi ha sex? Ja gud vad kul, för jag vill det här. Alltså det här liksom öppna, ja, såhär, på samma sätt som man är så, men vänta, ska inte du och jag, vill inte du följa med mig till mitt landställe när vi har midsommar? Alltså det här liksom, en överenskommelse, där vi stämmer av, vad har vi för förväntningar, vad går vi in med här?
Ja.
För att om en så stor del av koreografin i sex bygger på en idé om att tjejen ska vara svår att få och killen vill mer, då är jakten följer med hela vägen in i sängkammaren, vilket gör det lite knepigt att känna sig intim.
Mm, verkligen, verkligen.
du på något viktigt där. Alltså de pratar om att den här, så här skriver de då, författarna, att den här komponenten av Magnifikt 6 karaktäriseras av djupa känslor av ömsesidig respekt och tillit för partnern. Och om det är någon casual person då, då måste det vara en hyperkommunikativ person som kan skapa den typen av tillit på väldigt lite tid. Men det kan också vara en person som man har någon typ av återkommande casual relation till. Sådana har ju typ jag haft i min, där man verkligen 100% har liksom en 100% i tillit, även om man inte är tillsammans.
Amanda Romare, boken som heter Halva Malmö har dumpat mig, hälften av alla killar i Malmö har dumpat mig. Förlåt att jag inte kommer ihåg det ordagrant, men där beskriver hon en av de sexuella relationerna hon har är med någon sån lite mer, alltså, sexuellt bevandrad, kanske har liksom en grej, om det är lite så här sadoinslag, jag minns något sånt där. Och hur hon beskrev deras kommunikation tyckte jag var så befriande, för att det verkligen var så här, det här och det här kommer hända, och sen det här och det här, och är du med på det, då gör vi så här. Att det var så här en förhandling.
Ja.
Och så, eller inte en förhandling, utan så här, redogörande. Är du med på det här? Ska vi göra? Bra.
Ja.
Väldigt osexigt i mina ögon, men också så här, väl när man sen, så här, väl i det. Så bara, nu kör vi. Vi vet vad vi ska göra. Ungefär.
Det här blir en jättefin brygga till nästa punkt.
Som är? Let's get it
on. Extraordinär kommunikation.
Mm.
Verbal och icke-verbal. Det här tror jag är ett av, kanske tillsammans med för mycket självmedvetenhet, så tror jag att det här är kanske största hindret för många att levla upp i sängen. Och jag pratade en gång med en tjej som, du nämnde den här Amanda Romare-boken med någon typ av liksom dominans, eller sado, BDSM-grej så, och att det blev väldigt kommunikativt, för att det måste vara det.
Ja, just det.
Och den här tjejen som jag pratade med sa att hon har aldrig känt sig så trygg i något sexuellt sammanhang som i det sammanhanget, för att det är så himla kommunikationscentrerat.
Ja.
Alltså man säger direkt till när någonting känns bra eller inte, och sen så får ens partner reglera utifrån det då.
Ja, och det är ju mer än vad man kan säga om ganska många andra sexuella situationer.
Verkligen.
Där det liksom, man bara, oh, jag inte tycker, vad ska jag säga och hur ska jag visa det?
Det här tyckte jag inte om, men nu har vi ändå gjort det i 7 minuter. Sådär.
Ja, exakt. Och jag vill ju inte göra den besviken genom att säga, och det kanske den känner sig nedslagen. Liksom.
Så är det ju jätteofta. Alltså, jag menar, det är folk som är i långa relationer, decennier på det här viset. Men också total liksom, underkommunikation då. Och ett annat exempel på det här är ju polyvärlden. Jag vet inte om du har någonsin stött på någon därifrån. Så.
Och då måste man ju vara jättetydlig med.
De är ju fruktansvärt kommunikativa. För att de måste.
Ja, nu blev jag lite svartsjuk när du klappade honom på axeln, så jag skulle vilja att du klappar mig på axeln också.
Ja.
Okej.
Okay. Just det. Och man behöver inte vara into BDSM eller polyamori för att det här ska vara bra då. Mm. Jag ska citera författarna här. Det här handlar inte om kommunikation på nivån lite mer till vänster, tack.
Ja, eller på nivån att så här, jag önskar du vore en liten tomte som, alltså, att man så här, berättar fantasier och sådana saker, eller?
Mm.
Det är inte det, utan det är liksom en så här, vad är det vi ska göra här?
De säger här att, by contrast, the people we interviewed were black belt communicators, willing to share their bodies and souls, nakedly, unmistakably and divulging all. Alltså de var, alltså bara väldigt mycket kommunikation, verbalt och icke-verbalt. Att man, de tar upp ett exempel här med att det kan vara att föra din partners hand så som du vill att den ska beröra dig.
Just det.
Den typen av liksom icke-verbal kommunikation. Och bara att kommunicera mycket. Och de pratar också om kommunikationen som så, den kan vara så sexuellt laddad så att det var någon av de här intervjuade personerna som sa att det kunde räcka med kommunikation. Man behöver inte ens ta i varandra. Alltså den kan vara så kraftfull.
Och för dem, kommer du sen under lösningarna prata till dem som tycker att det här är svårt? För det har jag flera i min nära bekantskapskrets där hela den här grejen, vet, så här, snacka under sex. Det finns en sån spärr så att det är så här, alltså riktiga pratkvarn eller sådana som liksom kan prata om känslor och vara liksom öppna på alla möjliga sätt. Men sen så fort man hamnar i bingen så bara hup.
Ja, och en del tycker att det är avtändande och sånt där med dirty talk och så vidare. Då kanske man får hitta andra sätt att kommunicera.
Ja,
och så kan man bara påminna sig själv om att kommunikationen kan vara icke-verbal också.
Ja, det tycker jag är roligt att tänka på. Att, så här,
att visa.
Då kan du ju bara visa vad du vill att den andra gör genom...
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Arlanda Express.
Och du vet, om man ska iväg sådär riktigt, riktigt tidigt, alltså sådär fakirtidigt.
Ja, svårt för mig som kvällsperson. Men
ja, för mig lite enklare, men då kanske det är ännu tidigare för mig. Det är nästan 11 på kvällen,
ja, precis.
Så tidigt morgon är det. Då tänker man ju ofta att det enklaste sättet att lösa det är bara taxi, eller vi tar bilen om man ska ut till Arlanda.
Precis.
Och packa in alla väskor.
Så exakt så, ja. Men det är faktiskt så att Arlanda Express går väldigt tidigt på morgonen. Från 04.20 och sen så faktiskt också till sent på natten då, 00.35. Mm. Så att det är ett jättebra alternativ i båda ändarna av dygnet.
Ja, Arlanda Express är det snabbaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Och det är väldigt mycket smidigare än man tror. Det är bara 18 minuter från centralstationen och det är ju väldigt punktligt. Ja. För att vara tåg, om man får säga så.
Precis, och Arlanda Express startade som ett miljöinitiativ för 25 år sedan. Och det är fortsatt så att tåg är det mest miljövänliga sättet att ta sig till och från flygplatsen om man nu inte vill gå eller cykla, men det tar ju lite längre tid.
Och hemsidan för mer info är arlandaexpress.se om du vill hoppa på tåget.
Tusen tack, Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Dock besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin.
Du, kan vi inte säga något snuskigt till varandra? Mm. Kan vi prata lite snusk?
Snusk?
Ja.
Vad menar du? Vad ska jag säga för snusk?
Ja, men det måste du väl bestämma själv.
Nu knullar vi faktiskt.
Ja, men kanske lite mer ett konstaterande.
Vi hoppar vidare.
Ja, vad har vi då för punkt? Let's get it on.
Att vara autentisk och transparent.
De är ganska lika varandra, många av de här punkterna, på det här sättet. Alltså så här att liksom...
här står jag och jag är naken och jag vill göra det här. Alltså såhär, nojfria personer generellt, det är vi ju inte till mans.
Nej, precis. Men det är nog en, alltså om man tycker att det här är viktigt.
Ja.
Jag skulle i mitt liv vilja ha magnifikt sex. Då får man jobba med den grejen.
Ja. Och nojorna kan ju också vara inlärda.
Ja.
Det är ju bra att komma ihåg då. Att det behöver inte vara jag är född nojig, utan nojan har prackats på dig.
Just det.
Av media, av myter, av
Och jag bara tänkte när jag läste om det här att ja, det är klart det är så. Alltså, har du haft någon sån otroligt privat fråga, jag kan knappt ställa den. Men har du haft någon sån väldigt liksom härlig sexuell relation med en person där du har känt att med den här människan kan jag vara helt och hållet mig själv på alla möjliga sätt, och att de två sakerna har hängt ihop? För det kan jag känna, det har jag varit med om.
Vet du vad? Och det kan ske lite sorgligt, men nej, inte med någon hela mitt liv. Och det inkluderar typ mig själv.
Ja.
Alltså den här känslan. Alltså jag har fortfarande ganska mycket grejer kvar att acceptera med mig själv innan jag är villig att tänka att det här tar nog Alex eller min bästa vän eller vad det nu må vara. Tror jag. Alltså jag bara känner det på mig att när du beskrev det så här så bara nej. Men jag har framförallt en nära vän som har så otroligt nära till sin sexualitet. Alltså så här, hon kan prata om allt, hon är liksom, och så här, kan så här, ta en fika med någon och bara känna att nej, nu är det du och jag som ska gå och ha sex. Och så har de otroligt sex. Och det är så komplexfritt och nojfritt och autentiskt.
Ja.
Och det har jag tänkt, det där, tänk om det där, om man hade mer av det där.
Ja. Visst, och då, om man har det, då kan man ägna sig åt det som nästa punkt handlar om. De är väldigt nära släkt med varandra. Let's get it on. Att släppa kontrollen. Att man kan släppa kontrollen. Man kan vara sårbar. Alltså det här med, om du är med en person där ingenting är pinsamt. Gör det tankeexperimentet.
Ja, just det.
Ingenting ska kunna hända som är pinsamt.
Det finns ingen liksom musprutt eller någonting som skulle kännas liksom...
Det skulle inte kännas ett dumt konstigt med den här personen. Då är förutsättningarna för någon typ av liksom fri, onojig, underbar sex. Det är ju fantastiska förutsättningar
för det. Det är som det här, jag tror att när vi gjorde vårt avsnitt om skam och jag citerade Bodil Malmsten i ett tv-program som inte går att hitta på Öppet arkiv, men där hon säger att jag tror inte på skam och liksom lever mitt liv utan... Alltså hon beskrev mer... som en utopi, ett liv utan skam. Och jag har plockat upp det från lite andra håll också. Att så här, vad händer om man skulle föreställa sitt liv utan skam? Om man skulle föreställa sig sitt sexliv utan skam. Det är inte skämmigt att jag inte har lust nu. Det är inte skämmigt att jag luktar eller vad det nu må vara. Det är inte skämmigt om jag helt plötsligt tröttnar. Alltså, ingenting är skämmigt. Nej. Då blir det ju en sån fri...
Ja, då blir det liksom den rena lusten.
Ja, exakt.
Och jag känner att jag har typ varit med om det. Alltså inte ofta, inte mycket, men jag har sett den här grejen. Och det är otroligt liksom.
Ja.
Så att jag fattar att det finns mer här.
Exakt, och där är det intressant hur det... Alltså hur många av de här sakerna vi pratar om, jag vet att listan inte är klar, men den gör ju också att så här, relationer som... är utanför det sexuella, utan där man också ska hämta och lämna barn på förskolan eller så här, man har varandra svärmödrar på middagar och så här. Det finns ju så otroligt mycket annat grus där.
Mm.
Alltså så här, nu är jag arg på dig för den där saken så jag bromsar. Eller nu känner jag mig oälskad för att du fräste där så jag tänker inte vara autentisk. Alltså att det är liksom, det känns som att både lättare att ha bra sex i en lång relation för att man har hela livet på sig att öva på de här sakerna. Men också det finns så mycket annat som kommer med in i det.
Ja.
Och att där slänger in det som ett önskemål på lösningslistan. Hur kan sex vara en fris? Och hur kan man lämna annat grus utanför situationstecken sängkammaren? Vore intressant att höra.
Mm-hmm.
Då går vi in på punkt nummer 7 på listan, vad som är gemensamt för de här magnifika älskarna. Let's get it on.
De är utforskande, risktagande och har kul.
Ah. Det kunde man ge sig fan på att de har.
De jävlarna.
Ja. Ah. Halloj, vi kör så här. Oopsan.
Mm.
Sex mot ett träd, jag fick bark i rumpan. Ha.
Mm.
Kul.
Ja.
Det är ju faktiskt, det är en underbar ingrediens i ligg.
Ja. Verkligen.
Det är motsatsen till skam också.
Mm.
Att så här, om det alltid finns som en utväg i så här, oj, haha, oj, det var inte alls något skönt där du testade. Alltså liksom...
Precis, det är exakt det man vill åt. Och har man den där kommunikationen då, så kan man ju... Då blir det ju tryggt.
Mm.
För att då vågar man testa grejer. Jag vet att om jag testar det här och min partner inte gillar det, så kommer jag få veta det.
Ah.
Ögonaböj, verbalt eller icke-verbalt. Och då det blir en väldigt härlig frihet i det. Min personligen så här, största turn-off, det är någon som börjar med en lista på saker de inte vill göra. Eller gillar. Eller, tycker inte om det här.
De är kommunikativa
det här.
På det sättet.
Ja, just det. Alltså, vad kul det låter som att vi ska ha. Alltså, det är så här... Nu ska jag berätta om all mat jag inte tycker om att äta. Alltså det är såhär, det är bara en så trist premiss. Liksom.
Ja, det fattar jag. Men också good point, för att det tror jag ibland att alltså, när folk bara säger, jag ska vara kommunikativ, så jag gnäller. Ja. Man kan, det finns avarter av kommunikation som man ibland tror att man uppmanas att ägna sig åt.
Just det.
Men det blir inget bra.
Nej, exakt, precis. Alltså, och jag menar, jag kan ju poängtera här, vilket även författarna gör, att liksom samtycke 100% är alltid en förutsättning för magnifikt sex.
Det vet jag, det tycker jag alla de här punkterna bygger nästan på att det är ömsesidigt.
Ja.
Och alltså så här, du är autentisk, jag är autentisk. Du skäms inte, jag skäms 100%, inte. Ja. Jag litar på dig, du litar på mig. Alltså att det liksom är...
Just det, och de ägnar ett helt kapitel åt empati i den här boken. Alltså den förmågan också att kunna se partners behov och så. De betonar det så otroligt mycket. Men med det sagt så tycker jag att en sexuell miljö, situation och person, partner, där man har den där liksom trygga kommunikationen, man vet att, alltså, där det är så bra kommunikativt så man vet att man kan ösa på.
Ja.
Det tycker jag är en mycket bra förutsättning.
Ja, för den vill man ju ha på alla andra områden i livet. Att så här, om vi ska åka på semester och laga mat, så här, vi kan vara vilket infall som helst. Vad som helst kan hända. Att det liksom ska finnas en, liksom en hela tiden lite outforskat.
Ja. Let's
get it on. Sista punkten för det gemensamma för de magnifika sexarna.
Ja, och då är det många av dem som beskriver det som ett förhöjt sinnestillstånd på olika sätt. Det jag tänker mig är att det kan man nog koppla till deras mindset.
Mm.
Egentligen att de är lite sexpositiva då. Jag bara tänker att vi gjorde ett avsnitt om mat här om veckan.
Ja.
Och du är ju...
matpositiv.
Du är matpositiv. Det är ett stort intresse i ditt liv och så. Och jag bara tänker på när du pratar om mat, vilket du älskar att göra.
Ja.
Du hamnar ju ofta i det här, alltså du pratar ju om det på ett nästan spirituellt sätt och dina upplevelser. Och det gör ofta de här människorna om sex, och det speglar deras mindset. Så ska vi som ett sista segment här prata lite grann
om vi vill bli dem.
Om vi vill bli dem, ja.
Ja, vilka bitar är vi kan träna på?
Mm. Och då har de ett gäng punkter då.
Det här finns alltså med i boken också.
Det gör det.
Kul, men den behöver man inte läsa, för man kan lyssna på den här podden istället.
Det kan man göra. Uh-huh. Och är det så att man känner att man blir fruktansvärt intresserad, så kan jag rekommendera boken. En sån sak de tar upp är det här med att avlära. Och
vad är det vi ska avlära då? Och hur?
Eller omprogrammera. Vi har ju pratat tidigare i den här podden om att det är väldigt svårt att avlära. Alltså rent neuropsykologiskt är det svårt att avlära sig saker. Det man gör egentligen är att man lär sig nytt på ett sätt som trumfar gammal kunskap. Men att man omprogrammerar sig själv lite grann när det handlar om sex. Till exempel att det finns ju så mycket som är skamkopplat.
Ja.
Mm. Och de tar upp flera exempel i den här boken, att många av de här intervjuade personerna fick som barn lära sig att det var fel att onanera.
Mm.
Och redan där börjar man rama in sex som någonting fult.
Ja.
Och det är många som beskriver att det tog mig 3 decennier att avprogrammera den här grejen. Det gjorde att mitt sexliv som 20-åring var mediokert.
Mm.
Och även som 30-åring. Jag behövde bli 40 innan jag hade blivit... liksom hade avlärt mig allt det här skamkopplade. Och
hur ser en avlärningsprocess ut? Läser jag böcker? Eller gör jag? Eller pratar jag? Vad är liksom...
Det kan vara...
onaniskam. Person har vuxit upp och bara, bud är fult, onanera, aja baja.
Ja.
Och så bara, shit, det tar med lite skam in i sängkammaren. Hur tar den bort? Man bara, gör det.
Ja,
och
visst.
Och upptäcka att det är farliga, jag trodde det skulle hända, hände inte. Gör som i alla annan KBT.
Ja, och sen så också ta upp på bordet, det är ju alltid... Det är nästan alltid den bästa antidoten mot...
Men är det det? För ibland har jag tänkt, men just när det kommer till så här, sex och kommunikation.
Mm.
Om det man vill är att handen bara ska göra. Är det verkligen bra sak då att prata om allting?
Nej.
Så här, bara, jag komplexar min den här, jag tycker det här är jobbigt. Då blir det som att du är båda i huvudet för att man ska förhålla sig till informationen som har kommunicerats. När man istället skulle bara vilja säga... Alltså säga att, så här... Tänk om det bästa som skulle kunna hända mig i sängkammaren är att någon förhåller sig till mig som helt skamfri, helt, alltså om någon tror att jag är en magnificent sexbokperson och förhåller sig till mig på det sättet. Tänk om det vore det bästa och snabbaste lösningen för mig att överkomma olika hinder. Istället för att liksom, du Buzzer, du vet, så jag fick inte onanera som barn och sen är jag rädd att du tycker illa om att jag... har armar som ser ut så här, jag skäms. Alltså, förstår jag menar?
Ja.
Är det alltid bra att prata om sex?
Nej, det är väl väldigt olika. Och det kan väl bli att man liksom övertänker och problematiserar.
Ja, som inte och typ drar in den andra i problematiserandet. Kring
visst,
något som
absolut.
Bara...
Men här tror jag bara att det handlar om att normalisera sånt som är väldigt skamfyllt.
Ja.
Jag menar till exempel, om du går runt och tror att du är pervers för att du onanerar.
Ja.
Och sen så får du höra att andra gör det också.
Ja, ja.
Och kan själv berätta, men det gör jag med. Alltså,
ja, just det. Mm.
Det är väl det jag menar med att liksom lägga upp det på bordet. Sådär. På det sättet kan det vara bra.
Mm.
Men det behöver inte vara tvångsmässigt att gå runt och prata om sex hela tiden.
Nej.
Och sen så söka bra information. Och det kan väl också vara att liksom, göra det.
Ja, okay. Exakt.
Och de tog faktiskt också upp det här med att avlära sig sexskript. Alltså de här sexskripten som finns. Det är otroligt liksom, när man tänker på det. Det är väldigt så här, kodat hur man har. De tog upp det i boken att det är så här, man kysser varandra, sen så kanske lite oralsex och sen så penetrerande sex. Och sen så är det klart, de här magnificent sextyperna verkar vara mycket mer, det är mycket mer olika bara. De är mycket friare från det där skriptet.
Mm. Vad finns det mer att göra då?
Att bli vän med sig själv.
Mm. Den kommer man inte undan.
Nej, den är ju väldigt knepig då och svår. Och har ju att göra med så mycket mer än... Det här är ju bara en av de livsdomäner som påverkas av det. Men det är den här självmedkänslan egentligen då. Och att jobba med den på olika sätt. Acceptans för den egna kroppen och åldrandet, den egna ofullständigheten och felbarheten och så vidare.
Och jag hade glömt bort snälla apan på axeln.
Snälla apan på axeln, ja.
Vi har gjort ett helt avsnitt om självmedkänsla. Det är typ ett sånt avsnitt som man ska lyssna på lite då bara för att påminna sig om det.
Precis, men det är i alla fall en viktig färdighet som man kan säga att många av de här personerna hade jobbat med aktivt på olika sätt. En punkt som kallas mognad här i boken, det vill säga att man har en öppenhet för att ta lite risker, testa nytt. Man har en öppenhet för förändring hos en själv.
Mm.
Att inte vara så rigid helt enkelt. Att utmana sig själv lite
grann. Intressant att ordvalet är mognad. För det har ju varit ett centralt samtalsämne. Både här i podden men också privat för mig. Det här med hur jag är rädd för att nu när man blir äldre att man blir mer rigid.
Mm.
Jag gillar inte det där.
Nej.
Jag vill inte ha det där.
Mm.
Och att här, behöva jobba lite på... Att man måste aktivt jobba med öppenheten ju äldre man blir. För man tar mindre risker per automatik.
Jag tror att det är det de menar med mognad. Att aktivt jobba med öppenheten var en bra formulering.
Att ta ansvar för liksom det.
Får jag doppa min mjukglass i din strössel och smälta den i din sol?
Nästa punkt är djupa relationer och det handlar framförallt då om då har man relationsfokus då. Att ha kunskap om varandra. Alltså de som var i relationer och hade magnifikt sex hade ofta det här också då.
Mm.
Bra kunskap om sin partner och ofta någon typ av gemensam historia. Jag tänker att det är sånt som liksom gagnar nästan allt på den här listan.
Ja, vi pratade om det i The Love Lab, alltså när vi pratade om John
Gottman.
Att ha lite koll på sin partner. Mm. Vad är viktigt för den?
Ja.
Vad tycker den om? Vad heter dens kompisar? Alltså det där som faktiskt handlar om att säga, investera lite och bry sig.
Ja. Och det är väl förmodligen så att om man är investerad och bryr sig och har en sån utåtblick på sin partner, då kommer man också att vara uppmärksam och musikalisk i det sexuella samspelet. Så att säga.
Bara tillägg där att då kan det vara bra att man, om man är den som den andra vill vara uppmärksam på, att man just är autentisk i det. För där har man ju varit relationer där man bara, äsch, ja, men just det här får vara okej. Äsch, jag orkar inte Och typ så här, jag orkar inte lägga mig i mitt eget sexliv. Det får vara så här. Och sen så bara, nej, men den andra människan är jättelyhörd och vill inget heller än att göra mig nöjd. Men jag är inte där för att förklara eller berätta. Eller, jag är liksom typ inte delaktig.
Mm.
Så det är ju ett bra medskick.
Ja.
Det är svårare att lära känna någon som inte delar med sig.
Ja.
Och när här näst på listan.
Jo, de här personerna var i grunden positiva. Alltså det var glaset halvfullt personer. Och den hållningen till livet återspeglade sig i deras syn på sex.
Mm.
Och om vi går tillbaka till den här matmetaforen då.
Ja.
Alltså vi pratade om mat här om veckan och du sa så här att du har en del fördomar om folk som är väldigt negativa till mycket olika mat.
Ja.
Alltså jag äter bara morötter, ärtor och potatis.
Ja.
Resten verkar suga. Jag tänker liksom, om man går in med samma inställning till sex så är väl risken stor då att man kanske inte kommer att få ha magnifikt sex.
Nej men precis, för att det handlar om sånt som att så här, bejaka en hunger.
Mm.
Att så här, liksom bara, åh, det här vill jag och nu tar jag för mig.
Ja.
Och om man begränsar sig där så kanske det blir svårt.
Jag hörde Moa Wallin säga i P3-klubben podden häromdagen, eller P3, ja den här tror jag, att nu är sex, ja sen i förrgår då, så är sexpositivitet inne igen.
Jaså, för den har ju varit ute ett tag.
Det var ju jätteinne, sen så blev det jätteute enligt den här pendelrörelsen. Men nu hade pendeln svängt så långt åt det sexnegativa så att nu är det...
Jaha, så nu börjar vi ligga igen.
Nu börjar vi ligga igen och tycker att det är kul. Och det är tydligen bra då, enligt
boken.
Enligt boken.
Och vad kan vi mer göra för att bli magnifika älskare?
Självkännedom. De här personerna hade ofta en hög grad av självkännedom då. Och det handlar väl om att veta om vilka behov man har. Och sen i förlängningen att kommunicera det.
Inte för att vara redaktör, men den här punkten borde vara före punkten nyfiken på den andra.
Jag tror att det är mitt fel. Jag har rört om där.
Jag ska inte lägga mig i hur du väljer Björn, men det hade varit bra om man ett lär känna sig själv och sen kan man börja nyfiken på den andra som vill lära känna en.
Ja.
Ja, men det är ju väldigt bra.
Ja.
Det gjorde jag ju som ett mission för mig själv för en herrans massa år sedan.
Mm.
Att nu är det dags för mig att ta reda på vad jag tycker är kul och skönt och inte skönt för att jag upptäckte att det var väldigt mycket skript och väldigt mycket så här, det viktigaste är vad den andra tycker. Och så bara, nej.
Ja.
Nej nu.
Ja.
Otroligt lärorikt.
Japp, och det där är en grej som jag känner igen med klienter, alltså inte bara i, liksom i alla möjliga sammanhang. Att ibland så blir hemuppgiften, du ska fråga dig själv i en mängd olika situationer, vilka behov har jag i den här situationen?
Mm.
För att det är alltid fokus utåt och fundera på vad andra behöver. Så att man är inte ens i kontakt med det.
Nej.
Liksom, ja, är det så, då kommer sex inte att vara kul. Alltså, eller det kommer inte att bli, det kommer inte bli magnifikt i alla fall.
Hur ska man kunna liksom uttrycka behov om man inte ens vet vilka de är?
Nej, precis.
Och där sa du tipset att liksom öva på i olika situationer. Stopp, vill jag ta tunnelbanan eller vill jag gå eller vill jag ta bussen?
Jag kommer tänka på nu en sak. Det var något stycke här som någon intervjuad man tog upp i den här boken också. Som jag så här, också typ kände igen, eller det är någon typ av genklang väckte i alla fall. Som är så här, vad sexigt kan vara med lite ego. Också,
ja, visst.
I en sexsituation.
Ja, och det är alltså, inspirerande tycker jag.
Ja,
någon liksom, som bara, nu vill jag att du gör det här, jag går igång på det här.
Och det är helt underbart tycker jag när man märker att partnern är intresserad av att ta hand om sig själv. Så, alltså, eller så här, att det här ska bli bra för mig. Alltså det är svinsexigt. Och det gör också att man känner att man själv man blir fri att köra på.
Ja,
på något
exakt.
Sätt. Det blir fritt och härligt.
Exakt. För om allting bara säger, vad vill du?
Ja, just det.
Och bara, jag vill det här.
Ja.
Så då vill jag det här.
Ja.
Ja. All right.
Here we go.
Let's do this.
It's on.
Sista punkten på lilla lösningslistan över hur man blir.
Ja, just det. Och det var kopplat till relationen. Och det är att lägga väldigt mycket fokus på empatiska beteenden. Alltså i och utanför sängkammaren. Real listening, paying attention to the little things. Där handlar det om att ha väldigt mycket fokus utåt. Och sen att prioritera. Jag har de där som en punkt också. Att prioritera sex. Om man vill ha ett magnifikt sexliv.
Och prioritera sex om vi ska utveckla det lite. För att så här, om man har... liksom en växande tvättkorg, man har ogjorda saker på jobbet, man har barn. Så här, att då bara, magnifikt sexliv var det. Det är, så här, det är det sista jag har. Det är på punkt 142 just idag.
Ja, jag tror, och det har vi tagit upp flera gånger förut, att det finns ju vissa omständigheter när... det bara inte finns utrymme. Alltså det bara är så.
Men när det blir en så här, måste bara få det avklarat grej. Sen tror jag i och för sig att även i de måste bara få det avklarat situationerna, så precis som det med typ, I don't know, träning eller ta en skogspromenad eller sånt, så man vet att man mår bra av, men man prioriterar inte det. Och sen tvingar man sig att prioritera det, så bara, nice.
Ja, just det. Men att ha någon typ av liksom, acceptans för att det inte, man kommer inte alltid ha ett sprakande sexliv,
ja, just det,
av olika skäl. Sådär. Men sen så tror jag jättemycket på det. Och det, jag menar, det är ju också en mycket vedertagen metod i parterapi och sånt där, att man jobbar med att faktiskt skapa utrymme aktivt, även om man inte känner för det. Så börja med beteendet ligga, och sen så får lusten komma efterhand, vilket den ofta gör då. Det är ju en av de interventioner som brukar funka bäst när...
Kanske inte hör hit, men jag hörde om, eller om jag läste om Esther Perel, någonting, det här att en parterapeut sa till par, ligg inte på 2 veckor.
Ja.
Varför säger man så? Vad kan det få för effekt på det magnifika sexlivet?
De tog faktiskt upp Esther Perel i den här boken med ett lite kritiskt perspektiv. För hon pratar ju väldigt mycket om det här avståndet.
Ja, avhållsamhet och att det är så här, allt är jakt, allt är... Att inte riktigt,
De tyckte att hon, alltså, åtminstone baserat på de här intervjusvaren då, verkar betona det lite för mycket.
Intressant, det har jag också tyckt faktiskt. Att det blir så otrolig konflikt mellan liksom, du kan aldrig åtrå det du har, och du kan bara vilja ligga med det du åtrår.
Ja.
Så allting är den här, liksom, nu överdriver jag, men att det känns som att... We're fucked.
Ja, och med det sagt så sa hon att man behöver inte sitta ihop liksom 24-7, men skrev de i den här boken då, men att vissa, och så nämnde de bland annat henne, betonade det lite för mycket, tyckte de. Det där avståndet, eller vikten av avstånd. Och sen det här med självmedvetenhet som vi pratade om i början.
Ja, som du sa var en av de viktigaste sakerna.
Ja, just det. Och det finns lite olika sätt att ta sig an det där. Alltså, men viktigast är den här punkten, den första vi nämnde, nämligen, eller den andra, att bli vän med sig själv. Alltså att jobba med olika typer av självmedkänsla och färdigheter kopplat till det. Vi har ett helt avsnitt om självmedkänsla, sök på dumma människor och självmedkänsla.
Lyssna på det, kan man göra.
Och den här lite vänliga blicken på en själv. Alltså, det här, liksom, hur bekväm man är att vara naken tillsammans med en annan person. Det är också en sån sak som det brukar kunna komma över tid.
Ja, just det. Och att man kanske utmanar sig själv lite.
Utmanar sig själv lite grann,
lite lagom. Lite inte lagom. Så mycket så att man bara, utan liksom att, lite mindre persien. Eller lite...
Just det, släppa in lite mer ljus kanske. Och sen så är det också, tänkte jag, viktigt då hur man tar emot. Att försöka att man försöker vara en person som får den andra att känna sig bekväm i sin egen kropp. Och på olika sätt. Men... det finns, jag tror inte att det finns någonting som är viktigare för att kunna njuta av sex än att kunna släppa... Det där,
men
så mycket som möjligt.
Man är i, så här, nu börjar det hetta till, men jag har så jävla mycket på jobbet. Och barnvakten kommer om 35 minuter. Eller, så här, finns det några så här, använd luktsinnet, titta i ögonen, räkna baklänges. Finns det några sådana grejer?
Det var så kul att jag tänkte på dig då, med värme. För att när de tog upp den här punkten... Den här första punkten då, att förmågan att vara fullständigt närvarande i ögonblicket, i kroppen, fokuserad och absorberad.
Det är som mindfulness.
Det är som mindfulness. Ja. Men de sa så här, det här är inte samma sak som mindfulness.
Men det är så, tack, älskade
dig. För att mindfulness, det är det här att liksom vara närvarande i nuet, att vara här och nu på ett icke-dömande. Så att jag tycker i och för sig att det är ganska mycket samma. Men de menar att det här, för här handlar det mycket mer om connection med en annan individ.
Med andra,
och men det är åtminstone väldigt närliggande.
Ja, men kanske mindfulness är inne liksom i, man är full av in one's own mind, men att det här att det kan vara, för det tänker mig att så här, typ att titta någon annan i ögonen, mig hjälper det, alltså om jag kollar Alex i ögonen, så oavsett om det är vid middagen eller så, så blir det lite mindre av resten, för att det är så här, nu har vi fokus på varandra, och så här, lägga undan mobilen. Alltså såna där saker som liksom är...
Japp.
Där jag vet med mig att jag blir distraherad om tv... Eller liksom.
Exakt. Och de tar upp en del sånt i den här boken. Alltså så här preparations. Alltså så här förbereda så att man kan få en lugn stund, ett lugnt rum. Vissa verkar gilla att ha det städat och sådär. Där var det lite olika.
Ja, just det.
Vad som hjälper folk att liksom landa här och nu och absorberas och så. För vissa var graden av upphetsning väldigt viktigt. Så att då kunde det vara någon typ av lite längre förspel eller så. Och det där är verkligen olika hos människor. En del tänder ju till på nolltid och kan komma in i det där absorberande tillståndet.
all right, försöka jobba med sin självmedvetenhet, att kommunicera bra och försöka leva utan skam även i sängkammaren. Det var några lysande tips för att bli en magnifik älskare. Lycka till, säger jag, Lina Tomsgård. Björn Hedensjö, psykolog och författare. Vi spelar in på Beppo. Peter Malmqvist klipper vår podd och Klara Wallin producerar. Vi hörs igen på fredag med fredagsfrågan och på onsdag med ett helt vanligt avsnitt. Tack och hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.